Klockan är 2 och nu blir det nyheter från Radio Göteborg nu. I studion har ni mig, Sofia Jäger.
Och mig, Maja Sell. Detta är dagens rubriker. Motsättningarna i kärnkraftdebatten ökar. Hur ser göteborgarna på den tyska cannabislegaliseringen? Och så har vi haft vår reporter som träffat IFK Göteborgs publikrekryterare.
Kärnkraften har länge varit en het debatt i Sverige. Enligt SOM-institutets senaste rapport Svenska trender ökar skillnaden mellan de som tycker att vi borde använda kärnkraft eller avveckla den i Sverige. Vi har frågat göteborgarna vad de tycker.
Ja, under onsdagen släppte SOM-institutet sin årliga rapport Svenska trender, där svenska svarar på frågor om bland annat politik och medievanor. En av frågorna i rapporten är om folk tycker vi borde använda eller avveckla kärnkraften i Sverige. Någon som har en tydlig åsikt i frågan är Aster Askedom.
Jag är emot det, för det är farligt. Det är farligt att vi borde göra bättre energisystem än att satsa på det. Så det är inte bara den omedelbara faran när olyckan händer, men även förvaringen, det här med avfallet. Det är bekymmer. Vi lämnar ju massa här skit till generationer att komma liksom. Sen vet vi inte hur vi ska ta hand om det heller.
Mellan 2021 och 2023 ökade skillnaden mellan de som tycker vi borde använda respektive avveckla kärnkraften i Sverige. Göteborgarna har också delade meningar i frågan.
Jag tror att det är någonting som vi behöver för att klara vår energiförsörjning. Och att vi ska bygga ut den.
Säger Agneta Rud. Men alla har inte lika starka åsikter i frågan om kärnkraft.
Jag tycker att det är en svår fråga, men i nuläget så kanske kärnkraften är bättre än fossila bränslen i alla fall. Jag tycker att vi bör satsa på att avveckla det fossila först och då antagligen använda kärnkraften så långt vi behöver använda den för att inte få problem med energi och elförsörjningen. Men därefter så kanske kärnkraften inte är det absolut bästa.
Jag är inte klart för eller emot. Alternativ efter lyses.
Reporter var Rebecka Ljungqvist.
Och nu mer inrikes. Under 2023 dömdes över 400 rattfyllerister i Göteborgs tingsrätt. Detta rapporterar Göteborgsposten. 175 av dem bedömdes som grova brott. Enligt Johan Dahlström, gruppchef vid Trafikpolisen i Göteborg, så är detta ett unikt utfall.
Den 1 maj åker Socialdemokraterna ut och pratar under valspråket Gemensamt ansvar för Sverige. Till Göteborg kommer partiordförande Magdalena Andersson och firar. I Kungälv pratar Ann Linde, före detta statsråd. Detta skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.
De flesta känner till kolonilotter fulla av blommor och grönsaker på fast mark. I Frihamnen så guppar den istället på Göta älv och det är musslor och alger som odlas. Den marina kolonilotten Flytevi har nu tagits ut till final i en europeisk hållbarhetstävling. Vi hör Maria Bodin, projektsamordnare.
Ja, men alltså det är ju jätteroligt och framförallt är det liksom ett pris som handlar om samverkan. När man samverkar mellan olika, mellan Göteborgs stad och universitetet. Det är det som är det roliga tycker jag. Att vi har bidragit lika mycket med olika kunskaper.
Flytvi är den marina kolonilott som legat i Frihamnen sedan november 2022. Från träbryggan hänger flera rep och Maria Bodin drar upp ett av dem.
Här har vi blåmusslor. Då har vi plockat små blåmusslor och så har vi stoppat dem i påsar så får de växa till sig.
Nu är Flytvi finalist i hållbarhetstävlingen New European Bauhaus för arbetet med att öka intresse och kunskap för odling i havet i Göteborg.
När det är olika event som är liksom som vi krokar arm, det kan vara vetenskapsfestivalen, det kan vara frihamnsdagarna. Vi kommer ha lite olika lektionspaket här. Så det, och det är att visa upp en pedagogisk plattform där vi pratar om framtidens mat och odling.
På global nivå är ungefär hälften av all mat från havet odlad. Men det finns vissa hinder för ökad havsodling i Sverige. Krångliga tillståndsprocesser och oklarheter om vem som har rätt att bruka havet. Men det handlar också om människors matvanor. De Det menar Kristina Sundell, professor i zoofysiologi på Göteborgs universitet.
Faktiskt är konsumenternas attityder är en sådan. Det har väldigt mycket tror jag att göra med kulturellt och vad man är van vid. Det är så med mat. Det svåraste nästan att ändra våran inställning till, det är just när det gäller mat. Vi är liksom väldigt vana vid att äta vissa saker.
Utmaningen med stadsnära havsodling är bland annat vattenkvaliteten. Det som odlas på flytevi går inte att äta i nuläget. Något som kan ändras framöver.
Ja, men vi tar nog ett år i taget och lyfta de här frågorna. Sen vill vi ju koppla flytevi till kanske en odling med bättre vattenkvalitet där vi vet att vi kan äta produkterna. Så det tittar vi lite närmare på just nu.
Sist hörde vi Maria Bodin, projektsamordnare, och reporter var August Olofsson.
Riksbanken planerar att sänka räntan i maj eller juni. Sänkningen kan däremot skjutas fram om den europeiska eller amerikanska centralbanken fortsatt dröjer med sina räntesänkningar. Det skulle försvaga den svenska kronan ytterligare, vilket skulle påverka planen för den svenska inflationen allvarligt. Det säger vice riksbankschef Per Jansson enligt protokollet från mötet med Riksbankens ledamöter.
I måndags avkriminaliserades cannabis i Tyskland, vilket innebär att vuxna tyskar nu får odla upp till 3 plantor i sina hem och bära max 25 gram cannabis ute. Vi har undersökt hur göteborgare ställer sig till en liknande förändring i Sverige.
Jag skulle säga att det är en svår fråga. Det beror på lite grann vad man menar med avkriminalisering.
I början av veckan avkriminaliserades cannabis i Tyskland. Det betyder att narkotikan nu stryks från listan över förbjudna substanser. Åsikterna kring om Sverige ska följa samma spår som Tyskland är splittrade. Vi frågade göteborgarna vad de
cannabis
tycker.
Cannabis skulle avkriminaliseras.
Ja.
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Ja. Jag tror inte det.
Nej.
Jag har inget bra svar på det.
Henrik Tam som har forskat inom narkotikapolitiken har tillsammans med kollegor skrivit en rapport som berör vad avkriminalisering av cannabis skulle innebära.
Det faktum att man avkriminaliserar i andra länder i Europa tror jag på sikt påverkar Sverige antingen vi vill eller inte.
Tysklands hälsominister Karl Lauterbach skriver på X att detta förhoppningsvis är början på slutet för den svarta marknaden. Man hoppas att genom avkriminaliseringen minskar den illegala försäljningen av narkotika. Då det är en stor inkomstkälla för kriminella nätverk.
Ja, det är där diskussionen står väldigt mycket. Alltså, vi tittar lite på det i vår rapport om det kommer att påverka marknaden på sådant sätt att vi minskar konflikter och minskar skjutningar och minskar mord.
Samtidigt finns det en oro bland befolkningen över riskerna med att lätta på restriktionerna kring cannabis.
Jag tror att cannabis kan vara ganska farligt när man röker för mycket och... Det är farligt.
Henrik undersöker behovet med en bedömning av både för- och nackdelar med avkriminalisering av cannabis och att ämnet bör få mer plats inom den svenska politiken.
Ytterst en politisk avvägning. Riskerna för att konsumtionen ökar på ett sätt att den blir skadlig och leder till utslagning och död.
Hittills verkar avkriminaliseringen av cannabis inte vara särskilt aktuell i landet. Men debatten bland svenskar fortsätter.
Jag sa det samma när jag gick på grundskolan också. Och vi hade skolprojekt. Jag tyckte det skulle legaliseras också. Det finns ingen anledning att lägga resurser på det. Onödigt.
Och nu har vi med oss vår utrikesreporter Ebba Heitzman.
Finlands statsråd har fattat beslut om att från den 15 april stänga gränsen mot Ryssland. Gränsen mot öst kommer hållas stängd tills vidare och även sjötrafik kommer vara avstängd. 22 personer från olika delar av Europa har gripits för att ha fuskat till sig över 6 miljarder svenska kronor från EU-coronastödfond, rapporterar TT. Personerna ska ha skapat och arkiverat falska balansräkningar för fiktiva och icke-fungerande företag. På tisdagsförmiddagen hittades en kvinna svårt skadad utanför ett apotek i Norge. TT rapporterar på onsdagen att polisen bekräftat att kvinnan är avliden och att det rör sig om en svensk medborgare i 30-årsåldern. Gärningsmannen är okänd och polisen utesluter inte att offret var slumpmässigt utvalt. Med hänsyn till utredningen vill polisen inte avslöja dödsorsaken. Kvinnans anhöriga är underrättade. Idag, den 4 april, är det 75 år sedan det nordatlantiska fördraget undertecknades i Washington och NATO bildades. Då var 12 länder med i organisationen som skulle stödja varandra i konflikter. Nu har ytterligare 20 länder anslutit och under torsdagen uppmärksammades årsdagen med en ceremoni parallellt med ett utrikesmöte där fokus ligger på Ukraina. De två 12-åriga flickor som skadades allvarligt under skolskjutningen i Finland i tisdags är kvar på sjukhus. Utredningschef Marco Särke säger enligt tidningen Helsingin Sanomat att deras liv är i fara. Han säger vidare att man fortfarande inte vet hur den misstänkte 12-åringen fick tag på pistolen som användes, men att det är av särskilt intresse att ta reda på. Efter att Israel under måndagen anföll Syriens huvudstad Damaskus har hittills 16 personer bekräftats döda, rapporterar TT. Nu varnar Iran och libanesiska Hezbollah för att attacken ska få konsekvenser. Vi ska få dem att ångra det här brottet, sa Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei. Grundaren för hjälporganisationen World Central Kitchen, José Andrés, riktar enligt TT skarp kritik mot Israel efter att 7 hjälparbetare dödades i en attack i måndags. I en intervju med Reuters beskriver han det som en systematisk attack på en tydligt utmärkt hjälpkonvoj. Och det var allt för utrikesnyheterna.
Tack för det, Ebba Heitzman.
IFK Göteborg har haft en stark publiktillströmning under de senaste åren. Josefin Van Ginhoven arbetar som publikrekryterare för IFK Göteborg. Hon menar att det är de tydliga strategierna som ligger bakom publiksuccén.
Hemligheten är att vi jobbar väldigt medvetet och tar medvetna beslut baserat på data. Och också att vi jobbar målgruppsanpassat. Så att du nås av rätt budskap vid rätt tid, helt enkelt.
Trots de svaga resultaten som klubben presterat på plan under de senaste åren har publiken växt. Att det kommer fler när det går dåligt än när det går bra är något som Josefin tror har att göra med matchupplevelsen.
Men jag skulle säga att det är verkligen något annat. Man ska säga att gå på Blåvitts hemmamatcher, det är mer än bara inom situationstecken så att säga sporten, utan det är hela stämningen och att du är en del av den upplevelsen. Du är med och skapar den när du är på plats.
Inför säsongen 2024 har föreningen sålt fler årskort än någonsin tidigare. Josefin Van Ginhoven tror att det kommer bidra även till övrig biljettförsäljning. Föreningen arbetar för att så många av hemmamatcherna som möjligt ska bli utsålda.
Men det är något vi jobbar för. Vi hoppas ju att vi ska kunna bibehålla den fina publikutvecklingen som vi har haft de senaste åren. Och det är självklart att när årskortsförsäljningen gick så bra som den gjorde. Vi slog rekord där, sålde 9000 årskort, vilket är mer än vad vi någonsin har gjort. Och att vi sålde så mycket årskort som vi gjorde, det ger ju en jättebra grund inför biljettförsäljningen. Att det är mycket sålt från start.
Det växande intresset för att gå och kolla på Blåvitt har gjort att en debatt om Gamla Ullevis kapacitet har blossat upp. När föreningen säljer slut på biljetter så pass ofta som det har gjort menar en del att det hade varit bra med en ny arena som kan ta emot fler åskådare.
Där finns ju såklart ett önskemål från vår sida att det hade funnits fler platser där. Och det är klart att slår man i taket så vill man ju ha fler platser såklart. Så att det tror jag absolut. På sikt behöver vi ju det med det publikunderlaget som vi har.
Reporter var Johan Olsson.
Och nu ska vi titta mer på äldres hälsa. Gåfotboll är en träningsform med syfte att förbättra seniorers fysiska och psykiska hälsa under trivsamma former. Varje vecka träffas man på mötesplatsen La Bamba i Frölunda. Vi hör Stefan som är 70 och precis har varit med och spelat. För honom är gåfotbollen en höjdpunkt på veckan.
Det låter kanske som klischéer, men det är en väldig gemenskap här. Och sen får man ju, som gammal gympalärare, så förstår man att det är nyttigt att röra på sig också.
I den lilla idrottshallen är glädjen och koncentrationen närvarande. Bollen skjuts fram och tillbaka och gummistylarna skapar ett skrikande ljud mot trägolvet när seniorerna rör sig efter bollen. Gåfotboll innebär precis vad det låter som. Fotboll i gåfart. Eftersom det är äldre människor som utövar denna sport är det inte tillåtet att tacklas eller skjuta höga bollar. Allt för att sänka skaderisken. Rebecca, 65, har spelat gåfotboll i 2 år och gör det för träningens skull. Men också för det sociala.
Man rör ju sig mer och det behöver jag. Få lite mer fysisk aktivitet. Plus att det är härliga människor. Så vi har jätteroligt och efteråt sitter vi och dricker kaffe och tjatar och sådär. Och... Nej, jag tycker det är jätteroligt.
Hur många som kommer varje vecka varierar mellan 10 och 20 stycken. Det är både män och kvinnor från cirka 65 år till den äldsta som är 86. Mats Börjesson är professor i idrottsfysiologi och hjärtläkare på Sahlgrenska, Östra sjukhuset. Han är delaktig i ett pågående forskningsprojekt som handlar om effekterna av att spela gåfotboll.
Vi har inte mätt depression eller sådana saker, men vi har frågat deltagarna hur de upplever det. Och de resultaten är inte klara än. Men vad vi vet från tidigare studier är att man upplever de här effekterna runt omkring. Att man idrottar i och rör på sig i grupp och att man fikar efteråt och att det blir social gemenskap och att det här är roligt. Och allt detta gör ju förstås att man mår bättre.
Sista personen som hördes var Mats Börjesson. Reporter var Beatrice Jönsson Lindholm.
Och vi fortsätter med ytterligare sportnyheter. Vi välkomnar vår sportreporter Elin Leisner in i studion.
Igår inleddes damhockey-VM och Sverige stod för den första matchen för turneringen där de mötte Danmark. Matchen slutade 1-3 till Sverige. Nu väntar Kina, Japan och Tyskland i gruppspelet innan förhoppningsvis en kvalificering till en kvartsfinal sker. I natt ställdes New York Rangers mot New Jersey Devils i ett derby, men pucken hann endast släppas innan ett stort slagsmål bröt ut, skriver Göteborgs-Posten. Sammanlagt delades 8 matchstraffar ut och totalt 130 utvisningsminuter. Det var däremot inte det enda slagsmålet under kvällen, utan ett till utbröt under den första perioden som resulterade i 162 utvisningsminuter. Matchen slutade 4-3 till Rangers. Det svenska handbollslandslaget spelade under gårdagen den näst sista EM-kvalomgången. En betydelselös match för Sverige som redan är kvalificerade till EM, men som trots det lyckades vinna matchen. Det var en jämn match länge, men en bit in i andra halvlek lyckades Sverige göra ett mindre ryck där de som mest ledde med 5 bollar. Matchen slutade 27-31 till Sverige, vilket även innebär att de har säkrat gruppsegern. En sista kvalmatch ska dock spelas på hemmaplan mot Luxemburg den 7 april. Premier League närmar sig säsongsavslutning och igår spelades 3 matcher i ligan. Arsenals ställde mot Luton Town och vann med 2-0. Manchester City vann mot Aston Villa med 4-1 och Brentford ställdes mot Brighton där matchen slutade 0-0. Resultatet gjorde ingen skillnad i det aktuella tabelläget förutom att Arsenal klättrade förbi Liverpool och därmed från en andra plats till en första plats i tabellen. Det var allt för sporten för denna sändning.
Vi tackar vår sportexpert Elin Leisner för det.
Ja, och hårdrocksbandet Kiss låtkatalog köps av Pophouse. Det svenska företaget köper även rättigheterna till bandets varumärke, inklusive bandets välkända ansiktsmålningar. Bandet kommer ha aktiva roller i projektet som redan har börjat planerats. Det rapporterar TT.
Ett nytt AI-verktyg ska hjälpa till att upptäcka stereotyper mellan tjejer och killar i barnböcker. Detta rapporterar TT. De vinbaserade statistikerna Camilla Damien och Laura Van Gyr har tagit fram denna modell för att mäta hur tjejer och killar framställs i barnlitteraturen. AI-verktyget är anpassat för att upptäcka stereotyper och könsroller utifrån tidigare forskning inom sociologi, psykologi och pedagogik.
Och så dags för väder. Det är fortsatt mulet i Göteborg. Temperaturen ligger på mellan 0 och 2 grader under eftermiddagen och kvällen med inslag av regn. Nederbörden förväntas hålla i sig under natten. Imorgon förväntas det bli varmare med en temperatur på runt 5 grader.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen klockan 3. Dagens producenter var Mirsa Messic och Katja Berglund. Dagens tekniker var Michelle Nellhans och vi i studion heter Maja Sell
och Sofia Jäger.